Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Tänk bara på att spänna upp latsen så här.
Det kanske är din nya karriär, fitness.
Där,
du behöver inte träna så mycket, Sanny.
Nej, det är bara
att köra. Exakt. Små byxor bara. Väldigt små byxor. Och sen mycket flexa lats så är du klar.
Men kan du inte göra det? Det är ju en jättebra
idé. Det är ju jätteroligt. Till samma låt.
Nej, men gå ut med den. Jag har lagt
askarna på hela. Ja!
Jag kör fit 1 april.
Men vänta, han ska inte sluta ännu.
Nej, men jag tänker att han skulle kunna bara säga att han gör det.
Jaha.
Ja.
Fast som en kul grej.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Hörrni, varmt välkomna ska det vara till Fighterpodden. Det här är då den 6:e dagen under Thai-VM. Som du hör det här i efterhand så innebär att vi inte exakt har koll. Men du kan också höra det precis dagen efter. Så att vi ska försöka vara lite grann i det perspektivet idag. Jag heter Mårten Söderström. Med mig har jag Hans Wiklund och två ärade Thai-gäster. Det är Sanny Dahlbäck. Välkommen.
Tack, tack.
Och hur var det nu med efternamnet här? Magdalena Kowalczyk.
Föredömligt.
Riktigt bra, riktigt sant.
Då noterar jag lite grann här i presentationen Magdalena.
Mm.
Som är en mycket, och har varit framförallt en duktig Thai-utövare på den kvinnliga sidan. Som världsmästare i Thai 2007.
Ja, det stämmer. Mm. Kvinnlig så vitt jag vet. Ja.
Exakt, kvinnlig. Sveriges andra proffs. Du sitter i styrelsen för Svenska Muay Thai-förbundet.
Det stämmer.
Sen har du ju träningspodd också.
Ja, just det.
Berätta om
den. Jag pratar i en podd som heter Försvarsmaktens träningsklubb. Mm. Jag menar fortfarande att det är viktigt att träna på sig. Sen så har jag inte riktigt fria händer att bara prata om slagsmål, utan jag håller det lite bredare.
Utan att prata om vapen och krig också.
Jag hävdar att kampsport är ett av de allra bästa sättet att träna på sig och träna och röra på sig. Men folk gillar olika saker. Så man får göra precis som man vill. Men slagsmål är bäst.
Och sen är du ju också Athena i Gladiatorerna.
Ja, just det. Jag tog den mer sminkade och lockiga vägen. Det är fortfarande tackling och kroppskontakt, men och tandskydd har jag fortfarande. Ja,
väldigt... Du hade det i handväskan så vi förut.
Jag hade tandskydd. Och jag kan tillägga att det är en manlig producent som har kommit på den briljanta kombinationen av tandskydd och väldigt mycket läppstift och kroppskontakt.
Härligt. Och du är då arenans godhjärtade moder och krigarkvinna. Men ni har en sviklund. Ni jobbar lite grann ihop också på Gladiatorerna.
Ja, herregud. Jag var redaktör den säsongen som Magda började.
Är du som har skrivit moder och...
Kanske var jag inblandad i det. Men jag kände inte dig så väl på den tiden, så att
du vet bättre.
Jag chansar lite. Ja, nu hade jag kallat dig för något helt annat, men...
Nämligen?
Nej, men alltså, jag tycker att Athena är ett bra namn. Och dessutom så, du är en väldigt glamorös person. Och lockan och läppstiftet och tandskyddet tycker jag funkar bra.
Ja, bra.
Och,
ja, och Sanny Dahlbäck, som man får säga är en stor, eller framförallt en känd svensk thai-profil av många, som jag noterar har en grym vänster.
Ja, det är väl det många säger. Mm.
Hur skulle du själv säga, alltså, vad är du mest känd för inom thai?
Alltså det, grejen för mig är väl min vänster, raka vänster som ofta brukar sitta, men det är väl jobbet innan det som gör att jag faktiskt sitter. Och det är liksom att jag brukar höra att jag är ganska kreativ när jag tävlar. Att det är mycket olika saker som händer, oförutsägbara saker och med precision. Och det är väl det som gör att att den sitter där till slut.
Men du går med högern först, eller hur?
Exakt.
Du vill salt på.
Exakt. Okay, okay.
Men jag tittar lite grann på dina tävlingsframgångar. Du har ju en diger lista.
Mm. Än så länge har det gått ganska bra.
Av alla dina vinster du har haft, vilken, ja, kan man säga så, vilken ska du lyfta fram främst?
Jag skulle säga mitt första SM-guld faktiskt, 2009. Mm. Här, Sonahallen, hemmaplan, 17 bast. Jag hade gått 7-8 matcher. Trodde verkligen inte jag skulle vinna. Men gick hela vägen från början till slut och tog det jävla guldet.
Ja, härligt.
Och har släkt Sato, en jättelång avig japan som gick väldigt bra för i K1. Men honom har Sanny put to sleep.
Två gånger.
Oh. Just det.
I samma match?
Just det.
Nej, första matchen sänkte han 2 gånger, sen andra matchen gick han en gång. Mm.
Ja, och vid min sida, Hans Wiklund, vi känner varandra lite grann från ett annat jobb.
Just det, precis. Mm.
Och du är här för att i det här fallet, inte bara att du har en snygg fru, utan du representerar också Prana Jujutsu.
Ja, jag representerar, men jag är inblandad i gymmet. Ja. Det är ju, som jag äger tillsammans med Kenta Hammarström som är tränare och som är den som driver.
Och du har ju faktiskt tränat karate genom åren och brottats lite grann i brasiliansk jiu-jitsu.
Ja, svart bälte i karate och blått i jiu-jitsu. Precis som du, Mårten.
Ja, precis så är det. Mm. Härligt. Ja.
Ska jag introducera dig lite?
Ja, gärna,
för jag tror att en del av lyssnarna kanske inte vet vem Mårten är på rak arm. Så där. Och då kan jag ju avslöja att han är lite av en topphonsho inom radio. Han är bland annat min chef då på Mix Megapol. Dessutom så är han kampsportskommentator och en av drivfjädrarna bakom, är det Nordens största BJJ-tävling?
Ja, norra Europa ställer sig.
Ja, till och med det.
Swedish Open i BJJ.
Ja, en jättefin tävling där jag själv har varit med och inte tävlat, men min son har tävlat.
Ja, jag tar inte åt mig ära, men jag är ordförande i den föreningen så jag kan liksom göra det. Stenungsunds kampsportsakademi. Mm. Hörrni, det är Thai-VM. Och jag tänker att vi ska försöka prata i synnerhet såklart Thai idag och Thai-VM. Det är sjätte dagen idag. Varför är du inte med, Sunny?
Jag har tyvärr riktigt jobbig pollenallergi, och det är väl inte, jag är inte den enda som har det, och astma på det, och så jobbar jag sena nätter varje helg och blev sjuk och kunde inte bli frisk. Så jag valde att tacka nej tyvärr i sista sekunden, men det var lika bra faktiskt.
Men det måste vara jättesurt.
Ja, alltså det är jättejobbigt, men som sagt, jag förstår också att kroppen säger nej, så säger kroppen nej, och det kan man liksom inte försöka ändå. Mm.
Vad sa landslaget och arrangörerna? För du var ju ändå dragplåstret på VM här, i svensk vidkommande.
Alltså det var blandade, eller inte blandade reaktioner. Det är väldigt speciellt för mig, för folk tycks ha en bild av mig som fighter och utanför fightingen, och det är på gott och ont. Jag lever mitt liv och jag lever livet och är ung och kul liksom. Men det är många sidor som folk bara ser och som de bara vill se, och sen så tycker de inte att jag riktigt tränar eller tävlar som jag borde göra. Det var svårt att säga nej, men samtidigt visste jag att jag måste ändå tänka på mig själv i slutändan. Och det är, om inte jag är frisk och inte kan gå in och göra ett bra VM, så är det liksom inte...
Såklart.
Jag tror att det kommer alltid finnas en massa tyckare, och i Sverige i synnerhet finns det folk som har negativa saker att säga. Jag tycker själv att Sunny är en utmärkt förebild, som är en fantastisk atlet som levererar. Sen så hur man lever sitt liv i övrigt, om man har vänner och ett socialt liv, grattis, vad lyxigt att kunna ha den kombinationen.
Men hur ska man leva då? Alltså, jag förstår lite grann vad du säger här nu, men det är såklart att många tycker, för när du blir en profil, framförallt en framgångsrik thaiutövare, så börjar många, alltså du får ju följare nästan, alltså du blir ju fans på olika sätt.
Jag försöker aldrig hyckla, jag försöker aldrig säga till någon att göra någonting som inte jag skulle göra. Alltså jag har fått mail och meddelanden från folk och så här, förlåt om jag skriver, men jag är väldigt trött på träningen just nu liksom, och det känns som att jag bara vill göra vad som helst annat liksom, och inte träna. Hur borde jag göra? Då sitter inte jag där och säger att fortsätt träna och kör på, det är liksom det bästa du kan göra. Jag kan säga så här, helt öppet och ärligt och stå för det, att jag ber dem ta en paus, 2 veckor, en vecka, 3 veckor, en månad. Kommer inte tillbaka till det är det jättesynd, men oftast kommer suget tillbaka. Och det uppskattar folk mycket mer än att jag ska försöka sitta och vara någon som ska vara en förebild och någon som ska säga rätt saker liksom.
Nej, men det kanske är precis rätt sak att säga. Aha. Det kanske är det som är nyckeln till att få tillbaka sin motivation och sin hunger. Att ta en paus och se världen utanför ringen och förbi säckarna ett tag.
Och sen är ju framgångsrika idrottare är ju väldigt olika så att säga. Det finns ju ingen stöpt form. Det är klart att det finns de som är väldigt, väldigt fokuserade och bara har sin idrott och inte har någonting, inget särskilt socialt liv inte, ja, och så vidare. Och då är det klart att det sticker lite i ögonen då. Man anses vara lite glamorös, att man har ett bra utseende, inte bara för boxning utan för annat. Så jag menar, jag kan förstå att folk gnäller, men som sagt, vad han har levererat är ju liksom, det går ju inte att tvista om det. Det här är ju en toppidrottare liksom.
Hör ni då, Thai-VM, som sagt, sjätte dagen. Jag tänker framförallt nu, Magdalena, som representant för Svenska Muay Thai-förbundet. Vad betyder det här för svensk thai?
Nej, men det är ju helt fantastiskt. På den tiden jag tävlade så var det i Bangkok, givetvis, modernationen. Och sen så har det ju turnerat. VM har också varit i Sankt Petersburg, va? Och i Kazakstan.
Nej, Uzbekistan, Sankt Petersburg, Korea, Bangkok... Vad jag vet.
Ja, mycket liksom österut och Asien.
Och Jönköping. Alltså.
Ja, och det
är udda.
Ja, det är udda. Och det vet jag och arrangörens vägnar att i Stockholm är det helt omöjligt att få tag på en arena. Det är trots allt, även om thaiboxning har vuxit explosionsartat de senaste åren, så finns det ju inga monsterpengar alla UFC att hämta i det. Så att hyra en arena i Stockholm med omnejd och sen därtill hela hotell- och logistikapparaten, det är en omöjlighet. Så att Jönköping och Kinnarps arena, heter den så?
Ja, precis. Ja.
Det är ett fullgott alternativ, verkligen.
Men jag tänker att vara i Bangkok, alltså alla thailändska utövare ska nu ta sig till Sverige och bo här och fighta så här, alltså hotell och allting. Är det många som inte har råd för att det är dyrare här än vad det är där nere?
Ja, vad jag har förstått så har det varit lite sämre uppslutning i termer av antalet deltagande nationer. Och det är ju rimligt såklart att det finns stora delar av världen som kanske inte har råd med biljetten och svenska priser. Och å andra sidan så finns det ju helt andra sponspengar att hämta i så många klart. Andra nationer.
Men hur ser ni så på tävlingen så här långt, som sagt, sjätte dagen? Hur har det gått och hur känns det?
Ja, men svenska landslaget ligger jättebra till. Jag tror att av de svenskar som har deltagit så har väl 75% gått vidare i tävlingen ungefär. Några har fallit ifrån. Men det är ingen som har underpresterat vad jag har förstått, utan det har bara varit fullvärdigt hårt motstånd. Har du hört något, Sanny?
Alltså, det är väldigt många som är i semifinal nu, sen så är finalerna i helgen nu. Så jag har det gått väldigt bra för väldigt många, vilket är jättekul och man blir ju stolt.
Det är väldigt mycket nya namn också i landslaget. Landslagskaptenen har gjort ett superbra jobb med återväxten och fostra.
Vad härligt.
Och sen så har Sverige en väldigt, väldigt stark damkår. Som faktiskt
det är ju
har...
häpnadsväckande hur bra tjejerna är.
Kvinnliga alltså.
Ja,
kvinnliga.
Ja, kvinnliga. Ja, just det. Ja, förtydligande. De med bullar på framsidan. Nej, har väl levererat medaljer i princip varje år sen min tid som Dackefejden. Ja, nej, men väldigt stark damnation faktiskt. Tjejer som slåss fint och tekniskt och hårt. Inga brudfighteri liksom.
Magdalena, kan du känna att du kan ta åt dig lite grann av det här? För du är ändå, trots din ringa ålder, lite av en legend. Och när man pratar med kvinnliga thaiboxare så säger jag har boxat med Maggan och sådär. Att alla vet ju vem du är och sådär. Intressant.
Jag rådnar lite.
Ja, jag gör det.
Med all rätt. Mm.
Ja, men kan du ta åt det, tycker du, att du har varit en del av liksom,
ja, när jag får höra det är ju jättefint.
Thai-undret.
Ja, jag hade en fallenhet för att sparka folk i ansiktet.
Hur mår svensk thai då, förutom att det är thai-VM i Sverige? Jag tänker nu förbättra det. Hur många klubbar har vi i Sverige?
Vi har 153 klubbar. Det låter lite fjuttigt, men det finns överspritt över hela landet. Vi är ju det största underförbundet i termer av medlemmar i underbud- och kampsportsförbundet.
Sveriges största kampsport, man då?
Sveriges största kampsport, därtill en väldigt tjusig och fullkontaktig sådan. Inga pinnar som viftar i luften och så vidare. Vi har 7 500 thaiboxningsutövare, varav nästan en tredjedel är tjejer.
Wow!
Det är jätteroligt. Ja.
Alltså för mig som lite novis nu, skillnad nu, thaiboxning och kickboxning, kan du enkelt definiera det?
Ja, absolut. Thaiboxning är ju en autentisk thailändsk självförsvarskonst där man har kroppens åtta vapen. Man har händer och armbågar och knän och ben, och man använder alla dessa vapen. Och det är en väldigt elegant och metodisk sport, medan kickboxning är ju någon slags västerländsk mishmash som utgår ifrån thai-boxning, som är lite skuttig och har mycket färre tekniker att tillgå. Sanny, vill du fylla på?
Man kan väl säga att kickboxing nästan är lite som sagt västerländskt, för att någon som inte har kollat på thai-boxning kan inte riktigt uppskatta alltså konsten i en femronders clinchmatch, medan vi som har thai-box, vi som thai-boxas och älskar det kan sitta och titta på tusentals sådana där.
Det som ser tråkigt ut i själva verket inte tråkigt.
Exakt, hur man jobbar, hur man utmanövrerar ett knä, alltså det är så vackert. Och kickboxing är då mer, man kan nästan säga att det är mer liksom två tjurar som stångas. Det är det de vill ha. Ingen clinch, inga armbågar som kuttar, som gör att matchen måste brytas, utan man vill se boxning.
Ja, precis. Det är ingen finlir, utan exakt, det är mer Jean-Claude gjorde och sen en otjänst där. Sprattlar runt.
Ja, han var ju balettdansör snarare än fighter.
I rest my case. Ja.
Men det känns lite som att ni tycker att thai-boxning är lite finare. Är det en korrekt tolkning?
Ja.
Vackrare skulle jag säga.
Ja. Finare.
Ja.
Nej, men dessutom tänker jag också på den här traditionella dansen innan också.
Det är så mycket mer än in och slåss.
Det är alltså det Waikru.
Waikru, exakt.
Bra, Mårten.
Jag är imponerad. Det är liksom det är
Wikipedia.
Så
mycket tack Wikipedia.
Tradition, religion, det är så mycket bakom, så liksom ett VM, man ser alla, alltså det är så mycket tradition som är, alltså det är jättefint och det är liksom en stor del. Tror man på det där, alltså gå ner och den där dansen Waikru, då att man sätter sig ner, symboliserat att täcka sig med sand och det här och där. Om man tror på det och sen så funkar det i matchen i folks huvud, liksom det är så stor grej. Ja. Du fattar precis vad jag menar, att det är så stort och det är väldigt kraftfullt. Och det är en väldigt fin grej att se liksom någon som är så stark psykiskt när man går in i matchen, för att han har liksom.
Jo, men och det visar också att det handlar så om så mycket mer att bara tillfoga skada. Det handlar inte om våld, utan det är två kämpar som mäter sina krafter på massa olika vis. Och det är liksom, huvudet är lika mycket mer som kroppen och hjärtat. Så det finns väldigt mycket ritualer och värdighet framförallt i vår sport.
Men innan en fight, är det alltid dans?
Det är obligatoriskt.
Alltså, en thai-gale.
Du blir alltså diskad om du inte dansar.
Mm. Det är så?
Ja. Och det är bara, du kan gå runt ringen ett varv. Och sen vad jag vet.
Ja, men det är procedure. Ja. Man
bara gör det.
Med Mongkong går runt ringen ett varv minst. Och, sen så liksom.
Och det är för att hedra sin tränare och sådär.
Och sporten liksom, och bara visa att man har respekt.
Mm. Vi har något som heter det ena eller andra. Då får ni helt enkelt bara välja det ena eller andra.
Okej.
Okay. Jag blir nervös. Ja, motivera lite grann också, intressant.
Ja, precis. Ja, gärna motivera. Men jag tänker försvara nu, så får vi också motivera. Alltså, okay. Så ett exempel så här. Då säger vi Thailand eller Sverige, Magdalena?
Thailand.
Thailand.
Bra. Det var inte så svårt då. Varför?
Bättre klimat. Människor som ler. Pengarna räcker väldigt långt. Väldigt god mat. Ja. Bra träning.
Ja. Kommer nästa då, lite mer träningsrelaterad. Jag börjar med Maggan här såklart. Hopprep eller pull-ups?
Men den vet
jag. Kan jag avslöja då för lyssnarna att jag och Magdalena har kört rätt mycket pull-ups ihop. Alltså chins som en del kallar. Och hon har en del att lära där, men jag gjort mitt bästa. Däremot hopprep så har jag inte mycket att sätta emot, det kan jag säga.
Nej, det stämmer.
Så det är svårt, hopprep,
hopprep alla dagar i veckan. Pull-ups är faktiskt jobbigt.
Det är meningen.
Ja, men grejen är, som boxare, man har ingen användning för pull-ups. Det finns ingen anledning att ha kraft och vikt uppåt.
Snygg ryggtavla.
Ja, men hej, kolla på missen. Han har så det räcker. Ja,
vi har ju en idé där att du ska gå över till
fitness.
Just det. Då är det det är bara övis i båda. I båda delar. Lite mindre byxor i fitness.
Mindre än mina byxor.
Ännu mindre än dina byxor.
Än de jag har.
Du har mer skinka.
Har någon sett mig i tävlan någon gång?
Ja, de är inte jättelånga. Den dampubliken klagar inte.
Är det 70-tals fotbollsshortsen mer eller mindre? De här
delade på två.
Ja,
tack. Det
ena eller det andra. Hörrni, nummer tre då. Low kick eller armbåge?
Low kick.
Armbåge, 100%.
Varför low kick?
Jag gillar distans mer. Jag känner mig tryggare ute. Och har ganska tunga ben. Har alltid haft.
Väldigt, väldigt bra. Jag älskar armbågar. Det är en väldigt, väldigt... liksom, det är en farlig situation. Men när man är bra på det så kan man liksom... Man kan ändå... Vad ska man säga? Man kan ändå har ändå, liksom, har ändå koll på att inte han ska armbåga mig, för om jag kan armbåga honom kan han armbåga mig obviously. Men man måste vara den som har liksom, the overhand, eller the upper hand, säger man.
Jag har sett dig sänka någon med en spinning elbow. Nej. När var det?
Det var hovet, Romlats Kings.
Ja, fint alltså.
2011.
Och hur många år hade du övat på den för att den verkligen ska sitta?
Kanske en och en halv vecka.
Typiskt. Naturbegåvning.
Talanger.
Typiskt. Okej, okay, den här var ju tangerat tidigare i resonemanget, men tradition eller modern elitidrott? Sanne.
Ja, hur ska man tolka det? Alltså...
Ja, men jag menar väldigt mycket dans och rökelser och buddhastatyer eller mer idrottsaspekt.
Ja, jag tycker traditionellt alltså. Jag tycker det är en väldigt fin grej, och det man ska som fighter i mitt tycke, så tycker jag man ska försöka hålla sig ifrån ritualer och sånt där, för att om du inte har med dina den suspen du vill ha, eller okej, det kanske är ett dåligt exempel.
Jo, men absolut, man har sina rutiner.
Du kan sätta liksom köpa djuret på dig själv, och det blir skitjobbigt att tävla då, för man börjar tänka, den här tränaren brukar linda min hand, han är inte här, alltså det blir så jättemycket sånt. Men samtidigt, om man kan utnyttja traditioner och liksom ritualer till någonting positivt, då kan du bara bli starkare. Och jag tycker det är väldigt fint att se, alltså som sagt, speciellt när jag tittar på thailändare som tävlar speciellt, hur starka de bara ser ut att vara. De kan vara pinsmala, men de ser så starka ut, och de är så självsäkra för att de vet att det här är mitt. För liksom de har någon bakom sig.
Och Magdalena, rökelsen?
Nej, jag säger för argumentationen skull lite faktiskt modern vetenskap, av den enkla anledningen att till exempel när jag tävlade, jag sprang ju runt en sträcka där gärdet, du vet, runt Viken eller Årstaviken, och så bara sprang jag så här, utan att riktigt veta varför. De såg mig ut att springa. Och jag hade med kunskap om liksom intervalllöpning och funktionell styrketräning och hur man ska dieta bäst, så kan man faktiskt optimera sina förutsättningar mycket, mycket bättre. Vilket jag blev varse att liksom, de teamen från de rika nationerna, där USAs landslag till exempel hade, vet, dietist, hade fystränare, hade chef i upplägg, då har man så mycket mer gratis.
Jag förstår precis. Ja.
Det är så kul när ni pratar här, jag ser på er båda två så här, liksom när ni nickar, ni ser på thaiboxningen precis på samma sätt. Fast...
Alltså jag förstår ju precis vad hon menar när hon förklarar det här, och det, jag håller med. Och så det är liksom, det är ju, man kan ju nästan säga att det tyvärr är så att de som har de bättre förutsättningarna liksom har bättre förutsättningar, obviously. Men samtidigt så, för mig är så här, i match så för mig är så, om mitt hjärta är starkare än min motståndare som har de här redskapen och allting, om jag är starkare liksom inuti mig själv och inte haft det där, allt det här, då kan jag ändå liksom ta över, förstår du?
Ja.
Så att det är svårt att sätta, ja.
Men vi har gått lite parallella vägar också, jag och Sanny. Vi tränade ju ihop för sådär 100 år sedan på samma klubb faktiskt. Så att jag kommer ihåg när Sanny var ny. Gud, nu hör man vilken gammal tacka jag är.
Det var på Slagskeppet eller?
Ja, 2006-2007 tror jag.
Ja, det är 10 år sedan, det är ingenting. Då var du 19, vad fan, det är väl ingenting.
Ungefär. Gud, vad du är bra på matte. Och vi är lite samma så här, på något vis. Jag kan identifiera mig med dig. Sen så är det så här, Sanny är super, super skillad.
Men såg man att det var en talang när han kom in? Kunde man notera?
Ja,
den 60 kilos tan i liten...
Ja, men du hade lätt för dig. Det minns jag. Du hade lätt för dig.
Okay.
En och en halv vecka för att lära sig spinning elbow.
Ja, bevisligen. Precis.
Jag hatar såna.
Du är inte ensam.
Jag noterade det här. För du har ju varit i Thailand och tränat.
Ja.
Det har du också varit kanske?
Oh, ja.
Ja. Då läste jag en artikel här att när man tränar thaiboxning i Thailand, där är det mycket att man ska härda sina skenben, gärna sparka på palmer, man ska ha flaskor. Det är rätt tufft där nere, eller hur var det?
Ja, alltså det där med dunka sina skenben med flaskor. Faktum är att om du sparkar mitts eller säck x antal timmar per dag, du kommer få härdade skenben. Så här, don't worry. Så att det här med, jag har sett det själv.
Har du
som
det?
Sitter med en tom ölflaska. Men det tror jag är mer folk som gillar att köpa in på idén om att de är så här badass.
Eller för att lata för att sparka liksom.
Exakt.
För... Jag håller med, jag tror inte heller att det, alltså det gör inte så mycket. Sparkar man mitt, så sparkar man säck och går matcher, så kommer man få härdade smalben. Det är liksom inte...
Däremot så kan jag intyga att den här hårdheten i skevbenen, den avtar faktiskt. Så att idag om jag träffar, så här, har en dålig dejt med en väldigt hård säck, det gör jätteont. Ja! Ja. Men det är intressant att kroppen återbildar sig. Väldigt opraktiskt.
Det kan jag relatera till. Jag tycker det är jätteont också. Mm.
Jag är inte där än.
Nej, det är bra. Håll i där, Sanny. Ja.
Om du tänker tillbaka när du började, när ni båda började räcken för 10 år sedan och idag, kan man se några trender inom thaiboxning? Jag ska bara referera till utifrån BJJ kan man se som den har evolverat enormt, alltså från när den kom och där den är idag på olika sätt. Hur har thaiboxningen utvecklats?
Jag ska säga, det går upp och ner hela tiden. Det har blivit mycket, mycket populärare att faktiskt träna thaiboxning eller kampsport överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt kul att se, för det har liksom kampsport har alltid haft ett väldigt dåligt rykte om att det ska vara, man ska vara den här personen eller den, det ska vara kriminellt förflutet eller vad fan som helst. Alltså, man har liksom haft en förutfattad mening om hur en kampsport ser ut. Alltså, och med Magda och med alla som tävlar, har tävlat och liksom dragit upp thaiboxning i Sverige och mig också, du vet, att då har folk fattat att man behöver inte vara en idiot för att faktiskt tycka att det här är kul och tycka att det är bra träning. Och det är samma med BJJ och alltså all kampsport liksom.
Ja, på den tiden som så här, när jag tävlade på Hovet på Rumble, då var löpsedlarna så här: prins Carl Philip går på dödsgala, ja. och Bosse Ringholm härjade, och det var sånt himla rabalder och det var våld och hemskt. Och idag så är våra kampsportare liksom hushållsnamn, säljer galor på stora arenor och jag träffar liksom mammor till små barn som vill sätta sina kids i någon slags slagsmålsträning. Så att det har blivit otroligt mycket mer folkligt, vilket är jätteglädjande.
Och det är jätteuppskattat. Alltså. Det är bara, man ser på mitt gym där är det så här, man märker att någon kommer ner första gången och säger men jag har provat boxning en gång och då var jag tvungen att sparras med tränaren och det var inget kul. Och så tänkte jag, vad håller folk på med? Men det är klart att du kommer ner och testa och prova på en gång. Du ska inte vara rädd för det. Liksom 2-3% av alla som håller på med den här sporten tävlar. Exakt. 98% tränar bara för att det är sjukt bra träning. Jaha, men det visste inte jag. Så kommer de och så älskar de det. Och så blir de en stor del av gymmet och bara asroligt.
Så det är någonting väldigt fint med klubbkulturen också i thaiboxning. Eftersom man är väldigt... det är kontakt. Man slår lite på varandra och det kan göra lite ont. Men det gör också att det är väldigt förbrödrande. Man blir väldigt så här, hej och tjena med varandra. Ja. Till skillnad från random sats eller någonting där man är helt anonym.
Man kommer, man går.
Liksom. Ja, så att du får en helt annan social dimension också som är väldigt fin.
Men det är väl det som kanske är charmen också över kontaktsport. Jag kan även se det i brassajutsun, alltså framförallt när killar och tjejer tränar ihop. Liksom. Och du har aldrig tränat förut, du är tjej och så ska du, eller tvärtom, du ska in i någons gard. Mm. Alltså det är inte jättebekvämt för alla.
Det är lite läskigt, men ja, man testat så är det ju.
Det är en hög tröskel in, så att säga, sätta på sig en pyjamas och ligga i ansiktet på någon. Ja. Liksom.
Jo, men absolut. Det är den första gången. Sen så märker du så här, som sexualitet har ingen som helst utrymme i det här forumet, utan man är atleter som tränar och man bjuder varandra och så här, könet är helt relevant. Mm. Vilket är väldigt fint. Mänskligt och väldigt direkt.
Hur mycket tror ni att MMA har påverkat att kampsport har växt?
Det går ju inte att frångå att UFCs framfart har såklart påverkat. Mm. Jag vet inte, du får rätta mig om jag har fel, Sanne, men jag inbillar mig också att thaiboxare idag faktiskt använder sina händer lite mer. Tidigare så i traditionell thaiboxning så är det ju sparkar som är meriterande och poänggivande, och händer har man mest använt för att liksom störa. Men idag så känns det som att i och med MMA som är sånt komplett regelverk där alla träffar ska vara färgande, så tror jag även thaiboxare har tagit inspiration av det. Vad tror du?
Ja, jag ska säga att jag tror att det kommer mer från kickboxing eller K1 som har varit.
Alltså, yes.
De var ju så stor förut, och då var det så här, då märkte man att
varenda träff räknas.
Ja, exakt. Och när Bo Cao kom in, som är en legend inom K1 och thai, när han kom in så var det var mycket sparkar från honom och från kicks och sånt där, men han hade ändå händerna, han kunde ändå försvara sig med händerna och kunde ändå slå. Och det är just den grejen som har sett att så här, folk har sett att det inte riktigt har, det har inte varit så förut.
Ja,
och han, Ramon Dekker, som knockade många stora thailändare, liksom nästan alla. Det har gjort liksom att det har blivit mer, alltså att K1 har blivit en större grej, att holländsk alltså Dutch kickboxing, att den stilen har blivit så populär att boxningen liksom ofta kan utmanövrera sparkar.
Mm. Ja, just det, jag glömde K1. Det var ju hur
så där har vi utvecklingen i thai-boxning då, om det så att säga, har skett någonting. Ja, om jag fortsätter på Mårtens MMA-spår där, finns det någon tendens att talangen nu börjar välja MMA istället för thai-boxning, även om thai-boxning, som Magdalena säger, är snabbast växande, den största kampsporten och så vidare. Så tittar man på en del talanger som nu börjar liksom gå över till MMA.
Ja, och jag tror att framförallt så är det fler och fler som börjar direkt i MMA idag. Mm. Sen så vet jag inte riktigt, jag tror att de har ett visst problem i att tävla i MMA som amatör. Mm. Eftersom det är en avslutsport. Mm. Antingen på knock eller på ledlås eller bryt. Så att, jag tror att de har en liten hinder där. Men visst, fler och fler vill bli liksom allround och kompletta från början.
Mm. Men jag tänker också kanske prispengar, att alltså kunna leva på sin sport. Menar, det måste ju vara tufft.
Där kan jag gå in och som aktiv och aktiv på den högsta nivån i världen inom thai-boxing, så kan jag tjäna jättedåligt.
Ja, det är bedrövligt. Alltså,
Jag ser ingen klocka ens.
Nej, rest my case. Nej, men det är så. Jag vet ju det, och det har alltid varit så. Men, eller inte alltid. Det var ju lite pengar i kåret och sådär. Sen så konkade det, och det har gått upp och ner i galor. Vissa galor har haft jättemycket i prispengar på en 8-manna turnering. Men då måste du vinna den turneringen också. Annars får du nästan ingenting. Så det, och jag har liksom börjat, eller jag ska inte säga att jag börjar tänka. Jag bara, tankarna vandrar iväg ibland och tänker man så här. Tänk, du vet, en vanlig, alltså, jag hörde en amatör MMA-match får minst 5000 för det, liksom, en av de första matcher. Du kan gå 20 matcher inom thai-boxning, så får du ju fortfarande ingenting, och sen så när du går i första proffsmatch kanske får du en femma eller tio. Alltså, det är jättejobbigt och jättesynd, men jag ser liksom jättemånga duktiga vänner som, alltså, som är i Holland, överallt i världen och tävlar. Duktiga fighters, thai-boxare, folk som kör stand-up, som går över till MMA för att det är där pengarna finns. Så jag förstår dem. Och jag förstår det. Att det, man kan liksom leva så långt på sin sport. Men när man, om man ska tävla på den nivån som man tävlar på. Det är inte kul på så sätt. För att de man möter är inga duvungar. Det är monster alltså.
Ja, och ja men alltså precis. Det. Som i sitt land har allting förspänt. Så de behöver bara fokusera på att träna. Medan Sanju måste jobba för sitt levande samtidigt. Så man har verkligen olika förutsättningar.
Är det här en förbundsfråga?
Nej, ska inte säga.
Nej.
Det är inte,
men att alltså, attrahera sponsorer och liksom försöka få sporten.
Jag vill säga att det är en marknadsmekanismfråga. Jag har oförbundets vägnar jagat sponsorer till landslaget specifikt, som ändå är det, så här, det främsta vi har att visa upp.
Och i Sverige samtidigt nu, alltså, jag tänker Jönköping nu.
Precis,
VM.
I Sverige. Ah. Och där, det är liksom inga belopp att tala om. Nej. För ändå främsta exponeringen och de främsta fighters.
Var finns pengarna i kampsport? Är det att driva klubb och göra den typen av saker mer än att satsa på sin egen elitidrott?
I Sverige måste jag ha någonting vid sidan om. Mm. Alltså det finns väldigt, väldigt få som jag vet som liksom har kunnat lyckas på thai-boxing, men det har inte varit mycket pengar så. Men man måste ha någonting vid sidan om. Och jag tänker alltid olika banor. Vad ska jag göra här? Ska jag göra det där? Ska jag göra det här? Ska jag göra det där? Och det är jättesvårt, men... ja, jag måste väl bara hitta på någonting.
Men har du funderat på att köra MMA?
Jag har tänkt på det, att det ska vara kul att gå en MMA-match. Jag tror att jag skulle kunna bli bra på det. Börja rulla. Mm. Skulle vara roligt. Liksom.
Men det finns ju några väldigt duktiga thai-boxare. Tänk på Taimur-bröderna eller Hamza.
Ja, de har gått. Och Hamza ska gå sin första MMA.
Precis, som är superskillade.
Eller Sadebo Syo.
Ja, Sadebo nu lärdes också.
Ja. Och så länge de egentligen kan hålla det stående, så är de ju helt överlägsna. Sen så bara man lär sig liksom lite nedtagningsförsvar och basics, så tror jag att de kommer vara överlägsna ganska bra tag.
Ja, det finns ju en del galor. Vi hade ju en vi träffades faktiskt så länge sedan, den här Heroes, som var kombinerad MMA-gala och liksom thai. Och det har en attraktionskraft, att du drar publik, alltså du får både och. Och då kan man så att dra liksom draghjälp av varandra. Är det lite grann har det där dött. Det finns liksom inte kvar riktigt, att du har den kombinationen.
Jag tror, det här är verkligen inte mitt bord i förbundshänseende, men det är lite en sanktionsfråga också. För att vi har ju tillstånd från Länsstyrelsen för att organisera galor. Och då finns det en massa regleringar i allt ifrån så här, hur en ring ska vara byggd till säkerhet, till läkarkontroller och bla bla bla. Vilket blir då knepigt när man har blandregler.
Det är inte samma system för thai och för MMA. Nej.
Båda förbunden måste vara där och allting måste vara godkänt från båda. Bla bla bla.
Och sen är väl det här att, att ha MMA i en ring i förenat med dels med risker att man trillar ut och slår ihjäl sig liksom, och det blir lite konstigt.
Alltså, det finns en motpol, jag satt och kollade på nätet, John Wayne Parr, vet du vad det är?
Jag har hört namnet.
Australiensare. Han kör ju, eller försöker...
Cage Muay Thai.
Exakt, Cage Muay Thai. Där har du det ju, va?
Det låter livsfarligt alltså.
Jag vet att Ole Larsen har ju läggat sig upp, där har man en bur också. Ja, nej. Där, jag måste nog titta tillbaka på traditionen.
Traditionen.
Saker och ting ska vara som de är.
Det är liksom, det är bara mindre handskar och det blir bara mer skador på händerna. Det är liksom inte... Jag kan knocka folk med tiohandskar, amatörboxningshandskar och hjälm. Alltså, det gör liksom inte så stor skillnad med MMA, tror jag. Jag tror bara att det gör ondare på sig själv. Vad jag vet.
Så han är rädd för att det ska göra ont.
Exakt. Exakt. Hata smärta.
Jag som inte förstår allt, men armbågar, är det nästan förbjudet eller hur fungerar det? Får man sanktionera det ibland eller vad är det som gäller?
Från gala till gala.
Var
det så är det
2-3 matcher per år eller någonting sånt där? Ja. Vad jag vet. Ja.
Hårda jag kan inte heller detaljerna, men det är restriktioner och det är mycket stök.
Och är det likadant om man tävlar internationellt på olika marknader, i olika regler i olika länder?
Ja, precis. Det är ju lokal lagstiftning som gäller.
Så att när du går matcher och du inte får använda armbågar, hur...
Alltså, jag sist gick i Sverige, det var ganska länge sedan, men jag har gått K1, jag har gått thai-boxing, utan armbågar och det är liksom det är inte... Det är inte kul, men det är lite mer säker när jag får armbåga. För att just det här med att boxning har blivit så mycket mer som större del i fightingen efter tiden, så om jag möter en boxare som går in med väldigt tight guard och jag inte får armbåga, om inte jag får frukta honom, då kommer han vinna över mig om jag försöker boxa med honom, för det går inte att göra, alltså det är helt omöjligt. Ska jag så sparka? Ja, det kan jag göra, men han kommer försöka gå igenom också. Så att såhär, jag är lite mer säker om jag får clinch, om jag får hålla i hans armar och armbåga, för jag är säker på vad jag ska göra där, för då utmanövrerar jag honom och hans boxning. Det är det jag tycker är så fint att göra, men därför i K1 så har det blivit så svårt, för jag får inte ens, man får inte ens ta en hand runt nacken och knä, man måste bara hålla gard och knä, man får inte fånga en dålig spark, alltså det är så mycket regler och man blir såhär, det blir bara...
Ja, det måste vara distraherande som för din idrottare av olika regler hela tiden.
Ja,
som spelar fotboll
och behöver tänka
olika...
på allt du inte får göra. På samma sätt som svenska boxare blir då hämmade om vi här tränar och matchar lokalt utan armbågar, sen så hamnar man i ett annat sammanhang där din motståndare kanske är superrutinerad. Exakt. Men för dig är det ovant. Så att...
Alltså, jag tänker såhär, thai, boxning och OS. Alltså, vad händer där? Kan det bli en OS-gren? Och direkt när jag hör det här med armbågar så inser man att det där är lite komplicerat.
Nej, men vi håller ju på och strävar mot så kallad International Olympic Committee-status. Det är ju ambitionen att det ska bli en sport. Och då finns det en massa politiska steg på vägen. Vilket har att göra med just, men allt ifrån hur vårt förbund är organiserat, antal utövare och regleringar och länsstyrelser och så hit och dit. Så att... ja, det är en ambition. Sen så kan man ju tycka si eller så om hur blir det då om det blir en ren poängsport och man tar bort armbågar och sådär. Det är... låter jag vara osagt, subjektivt.
Jag tror faktiskt att KS skulle vara lite...
Alltså det skulle funka bättre.
Ja, i OS. Mm. Tyvärr ska jag säga också. Thai-boxing OS skulle vara helt sinnessjukt. Men det är svårt som Magda säger.
Men det är väl alltså en jätteutmaning att komma in där.
Oh ja.
Det är många, alltså det är många idrotter som vill in.
Alltså... Alla idrotter.
Ja, alla vill in.
Vi vill inte vara med i OS.
Ja, men en ska väl nästan ut för att en ska in liksom. Och brottningen hängde ju på skörtråd ett tag där.
Ja. Nej, men det är en viktig symbolik i termer av legitimitet och sen kanske då i potentiella prispengar och sponsormöjligheter och sånt där. Så det finns många dimensioner.
Hur är det med utbyte i Sverige mellan klubbar? Hur ser man på det? Hur är det? Är det som jag vet, i andra kampsporter kan det vara så att det gör man inte.
Det har alltid varit, vad jag vet, sen jag började, och det har alltid varit känsligt. För, också för att en del jag förstår är att det är så här konkurrens i Sverige, eftersom det finns så få, det finns många men ändå så få tävlande på en hög nivå. Så att det är liksom att man går till en annan klubb och tävlar, men sen ska man tävla mot dem nästa vecka. Alltså, eller man går till en annan klubb och tränar, sen ska man tävla mot dem, och det blir så här, det blir svårt, men tyvärr så hjälps inte åt tillräckligt mycket, tycker jag.
Om man tittar på det som Mårten håller på med, brasiliansk jiu-jitsu, så tillhör man ju större organisationer som Alliance eller Checkmate och så vidare. Och då finns det ju ett utbyte, internationellt utbyte, att det kommer hit folk som tillhör samma organisation och tränar, åtminstone på vår klubb.
Det är jätteviktigt, tror jag. Det är fantastiskt. Alltså. Det är jättefint och väldigt viktigt, men det är svårt alltså.
Hur är det i Thailand då? Är det också renläret där?
Ska jag säga, i Thailand så finns det ju så många, och det finns ju så många bra, så att självklart kan de ibland utbyta sparring och grejer, men ofta händer det inte, för det behövs inte på samma sätt.
Men de matchar ju så ofta också.
Ja, de tävlar så mycket liksom, och det är en gammal Olympic champion som sitter där och håller mittsar som ändå kan spöa den regerande Olympic champion, du vet, för det är så här, alla är så rutinerade och har så mycket erfarenhet, så att alla hjälper varandra på ett väldigt bra sätt.
Och som sagt, det är inte så att man kommer dit och man bor i en liten hydda och äter en skål ris och sådär, utan det är ganska bra träning där, förstår jag, tänka så hur man har det rent, hur ska jag uttrycka mig, hur man bor och lever och sådär, eller hur är det?
På vad man betalar, tror jag.
Det är väl inget fel på att bo i en hydda och äta ris. Jag har tränat i Bangkok, i Chiang Mai, i Ubon och sen på Samui ganska mycket. Och återigen, alltså, det beror på vad din agenda är. Jag ser inget fel i att
inte fel, men jag tror jag tänker på den här myten. Jag var tillbaka på det här med att man har flaskor liksom på benen och att sparka, att det ska vara, vad var det någon som sa, Jean-Claude Van Damme, liksom bloodsport bilden av det. Men
Magdalena, bodde du i en hydda?
Alltså i princip, jag har bott inför det VM som jag faktiskt vann.
Passar så dåligt med den bild jag har då, den här glamorösa och läppstiftet och det.
Det var innan. Nej, men då bodde, alltså Ubon Ratchathani är liksom liten skitstad, och så ligger gymmet, vad vet jag, 8 kilometer utanför staden. Och så då bor man liksom granne med en grisfarm och med en stor betongreservoir. Så det som, alltså, och då bor du i ett rum där det finns 2 sängar, du delas oftast, och sen så har du kanske en liten hylla och lägger dina prylar på. Och så tränar man 2 pass om dagen, och så går man kanske runt den där betongdammen för att man måste göra vikt, och sen så äter alla tillsammans, och då är det lite ris och någonting annat.
Det beror ju på också vad man är någonstans, exakt som du säger. Det kommer till Koh Samui, som är ganska, det är mycket turister där. Folk vet ju att man kan tjäna pengar på att folk vill träna thaiboxning. Det är inte konstigt. Så att du kan komma till gym där du kan bo på ett fett hotell bredvid eller var som helst, för det finns fler hotell, sen så kan du komma och träna. Eller så där Magdalena har varit, och jag brukar vara på ett ställe som heter Sitmon Chai som ligger 2 timmar för Bangkok. Där bor jag i ett litet rum liksom. Det är inte fint, inte fullt. Det finns AC. I ett rum finns det varmvatten. Och där tränar man, och det beror på liksom vad man vill ha och vad man vill göra med det.
Precis. Och det är inget fel, alltså, jag tycker det är ju toppen om så här, barnfamiljer eller rookies kan göra den här lite glam träningssemestern. Alltså, det öppnar ju bara dörren för fler och fler att upptäcka sporten. Det är ju super. Men det är inte lika hardcore.
Hörde, det här var trevligt. Ska vi summera lite grann då? Som sagt, thai-VM i Sverige. Uppenbarligen så mår ju svensk thai-boxning väldigt bra. Det är den största svenska kampsporten. Förbundet har väldigt många klubbar. Vi har noterat att det kanske inte är, som i alla kampsporter, så mycket utbyte mellan klubbarna. Men det är en härlig
kultur.
Det kan bli bättre. Exakt. Eller hur? Vi håller ju tummarna för dig, Sanni, att du kommer tillbaka. Vad är dina planer?
Nu i sommar ska jag faktiskt fokusera lite mer på att bygga upp någonting, så jag kan jobba med det jag älskar och det jag vill göra. Så att jag sitter där när jag är äldre, och jag ska inte säga några åldrar, men när jag
sitter... Bra, du tittade runt omkring här på mig och ha, fan var det där?
Nej, men så att, fan, vad, tänk om jag hade kunnat göra, alltså, utveckla min fulla potential.
Men du ska jobba med din klubb och försöka...
Exakt, och försöka bygga någonting vid sidan om tävlingen, så jag kan jobba med det här faktiskt.
Men du kommer börja tävla igen i din plan?
Självklart, 100%.
Men det här med att du skulle börja köra fitness istället, det var bara tomt prat.
Jag får fortsätta övertala mig.
Det var Magdalena
som skulle göra det. Ja, exakt.
kan börja tillsammans.
Vad är det närmaste för dig i styrelsen för Svenska Muay Thai-förbundet i ditt arbete?
Nej, vi återgår väl till dagordningen efter detta VM. Och,
summera lite. Kanske.
Ja, nej, men alltså, förbundets uppgift är ju att stödja alla klubbarna och verka för sportens fortsatta tillväxt. Mm. Och det gäller då inte bara de tävlande och elitsatsande utan alla. Vi vill ju att, fick jag bestämma, skulle jättemånga fler träna thaiboxning.
Bara så här, kort grej, så här, varför är thaiboxning populärt bland tjejer? För att alltså, det som vi håller på med, inte jättemycket tjejer som kör brasiliansk jiu-jitsu till exempel. Nej, det är färre än om man jämför med thaiboxning. Mm. Vad är det som gör att det finns en appeal där? Liksom?
Om jag får gissa så är det finns någonting väldigt stilrent och precis i thaiboxning, alltså med sparkar och slag och väldigt all around, och man behöver en kropp som är, jag vet inte, smidig och stark, och man behöver ett intellekt med sig samtidigt.
Typiskt kvinnligt menar
du? Du sa det, brorsan.
Ja. Men det är, tjejer märker som sagt att det är en väldigt...
Det är elegant.
Exakt, det är elegant. Och när man kommer ner till en klubb så kan det vara lite läskigt första gången, för man tror att det är match och man tror att det är liksom testosteron överallt. Men är man där första gången så nästan garanterar man tycker att det är kul, och det är faktiskt väldigt, väldigt bra träning. Självförsvar som utvecklande liksom för sig själv.
Och du tar emot också, eller hur? Patienter. Privatlektioner.
Ja, det är. Jag har några stycken som jag kör. Jag vill inte köra för många, så... Jag har några stycken som jag vill se utveckling på. Vi vill inte göra det bara för att tjäna pengar. Det är kul att faktiskt se utveckling på elever.
Så även en motionär kan du känna att så här, men det här är intressant att se hur bra han kan bli, eller?
Självklart. Alltså, jag har haft folk, jag tycker det roligaste är folk som har tränat ett tag, som har lärt sig en grej, och så kan man göra små förändringar. Det blir millimeter, alltså bara ställa ut foten lite mer, och så du ska få se nu liksom, så bara vad är det här, så slår de och bara vilken skillnad. Och så fattar det här logiska i hur rörelsen är, inte bara slå så för att det är bättre, utan du förstår faktiskt rörelsen. Och det uppskattar jag väldigt mycket.
Tack Sanni Dahlbäck.
Tack så mycket.
Magdalena Kowalczyk.
Varsågod.
Ja. Hans Wiklund.
Ja, verkligen, tack tillsammans.
Tack för att ni hade oss här.
Fighterpodden tackar för idag, och vi hörs och ses snart igen. Tack för idag.
Hej. Hej. Hej.
Hej.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.